Igår då så hade vi alltså ett seminarium här och jag pratade om falska profeter och villoläror och avfall och det stora avfall som ska komma i ändens tid. Och jag försökte då visa vad som var eller vad som är avfallets sanna natur. Och efter en del bibelställen och resonemang så kom vi fram till den här definitionen som vi ska få upp på bildskärmen. Om vad som är avfallets sanna natur. De här punkterna då tyckte jag var väldigt viktiga att få klart för oss vad som är kärnan i ett avfall från kristen tro. Det kan också, kan man säga, vara kärnan i andra religioner såklart. Men vi pratade ju om avfall igår. Att utge sig själv för att vara Gud eller gudomlig. Att förneka att Jesus är Gud. Att förneka att Jesus är enda vägen till evigt liv hos Gud. Och att sträva efter global enhet där Gud i praktiken lämnas utanför. Vänder vi på det här då så får vi grunden till ett sant och friskt och frälsande evangelium. Så för att kunna förstå och ta emot det här frälsande evangeliet fullt ut så är det oerhört avgörande att vi vet vem Jesus faktiskt är och vad vi är för någonting i relation till Jesus. Och det gäller både före och efter på nyttfödelsen då. Därför så tänkte jag ta lite tankar om just det här. Vem är Jesus och vad är jag? Och det blir mycket fokus på vad är jag efter på nyttfödelsen? Jag antar att de flesta av oss här är kristna. Men det kanske kan vara, om det är någon som inte har avgjort sig så finns det säkert en del som du kan ta till dig i det här också. Nu ska vi ta ett bibelord från Predikaren 5, vers 1 som kan göra oss lite ödmjuka. Och det står så här. Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Och här tycker jag Bibeln egentligen säger så här till oss. Om jag skulle liksom tolka det här ordet. Tänk på det att Gud är Gud. Och att du bara är en enkel människa. Frestas inte att ha högre tankar om dig själv. Det är ungefär så jag tolkar det här bibelordet. Gud har ju skapat oss, alla människor, från första början, från lite jord. Från jord är vi komna, brukar man säga. Och om Gud inte skulle upprätthålla livsanden i oss så skulle vi allihopa bara braka ihop, falla ner döda. Och torka bort och så blir en liten jordhög kvar till slut. Och så skulle vi inte vara något mer sen. Som en sån här människa i alla fall. Vi är inte så mycket i oss själva egentligen. Och det här måste vi begrunda då och då. Nu är det så här att inom de flesta villoläror. Inom New Age. Inom okkultism. Inom mystik. Och då menar jag såväl okkult mystik. Som kristen mystik och inom många av de österländska religionerna så säger man att människan är gudomlig i sitt inre. Eller att där finns någonting som är gudomligt, att det finns en gnista av gudomlighet i oss. Och de här grupperna menar därför att frälsning då, det är bara ett kunskapsproblem. Det gäller bara att få kunskapen om att vi ju faktiskt har det gudomliga livet i oss. Och det upptäcker man då med hjälp av meditation till exempel. Faktiskt också kontemplativ bön, andningsövningar och sådana här typer av terapiformer. Så att enligt de här grupperna så gäller det liksom att komma till insikt om vår gudomlighet. Men så säger inte Bibeln. Jag kommer till det strax. Men en intressant sak att notera här det är att inom New Age, ni vet det okulta nätverket av alla möjliga konstiga religioner och föreställningar om andlighet. så säger de så här, och deras största önskan är också att en så stor del av mänskligheten ska komma till insikt om den inre gudomligheten. För vad då? Jo, då bereder det vägen för deras Kristusgestalt som heter Kristus Maitreya. Det är alltså antikrist. Det bereder vägen för deras Kristus, och det är väldigt tänkvärt att de säger så. Men det här säger ju oss då något om vad som är galet i att ha den människosynen. Det här är ju ett tecken på avfallets sanna natur. Och Bibeln säger något helt annat om människan. Och nu ska vi få ett nytt bibelord här. Så här sa Jesus om vad som finns i vårt innersta. Och det är då från Markus evangeliet kapitel 7, vers 21-23. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Det här är något helt annat än att vara gudomlig i sitt inre. Men då kanske någon av er säger så här: ja, men när vi kristna blir på nytt födda, då får ju vi del av gudomlig natur. Så då blir vi väl lite gudomliga på insidan. Så säger man till exempel inom trosrörelsen. Man har undervisat mycket så där i alla fall. Och det är tyvärr inte en biblisk syn på nyttfödelsen. Klassisk biblisk väckelsekristendom säger ungefär så här, om jag skulle sammanfatta det. Att när vi tar emot Guds nåd för oss genom Jesu offerdöd på korset, ingen annanstans, då blir vi tvättade rena från synd och skuld. Men vi blir inte genom det, rättfärdiga i vår egen natur. Men vi blir förklarade rättfärdiga. Och det är en väldig skillnad på att vara förklarad rättfärdig eller att själv vara rättfärdig. Och vi ska ta ett bibelord till här. Och det är från Romarbrevet kapitel 4, vers 24-25. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Ifrån det här bibelordet då, så utav den sista raden där i fet stil, så kan man ju få intrycket att vi görs rättfärdiga i på nyttfödelsen, eller hur? Och så har många undervisat. Men här är det en mycket intressant sak som den mycket stora och trevliga och gode och bibeltroende teologen Agne Nordlander har sagt. Han har redogjort för en sak här på ett mycket bra sätt. Det grekiska ordet som ligger i grundtexten för rättfärdiggörelse där är dikaion. Och det betyder egentligen rättfärdig, förklarad. Lägg det på minne. Det stämmer ganska bra också med inledningen på bibelordet att vi tillräknar oss en rättfärdighet. Det här ordet då, dikaion, det härstammar från det grekiska rättsväsendet när man förklarade någon frikänd ifrån en anklagelse. Alltså är vi förklarade så som rättfärdiga och frikända trots våran synd. Och detta är då tack vare Jesu offerdöd i vårt ställe. Han har tagit skulden och straffet på sig. Och han har tagit ansvaret på sig att göra oss allt mer heliga. Det är ju det som är helgelsen, som är också en verklighet. Och var och en då som tror på detta, tar det till sig och handlar därefter, får tillgodoräkna sig Jesu rättfärdighet. Att vi då förklaras rättfärdiga och inte görs rättfärdiga, det är ju då en förklaring till varför man kan se synden verka i sin kropp fastän man är på nytt född. Och då får man inga mentala problem längre, tycker jag. Man förstår då liksom, ja, jag är ju inte rättfärdig. Jag är ju bara förklarad rättfärdig. Jag är fortfarande en syndig natur i min kropp. Vi kommer att ha kvar detta ända tills den dagen vi får möta Jesus. Men vi kan också få leva i helgelse och bli allt mera lika Jesus. Men vi kommer aldrig att bli som Jesus. Sådana är vi då efter på nyttfödelsen. Och hur var det nu då med det här att få ta del av gudomlig natur, som Bibeln faktiskt säger? Jo, när Gud då föder oss på nytt och liksom ser Jesu rättfärdighet i oss, så tar han sin boning i oss genom sin heliga ande. Vi blir alltså inte gudomliga själva på något sätt, men vi blir bärare utav det som Gud lägger i oss. Gud kommer in i oss, men det är fortfarande Gud. Vi är inte Gud. Vi ska läsa lite om detta från nästa bibelställe då, som är första Korintherbrevet kapitel 6, vers 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Gud bor alltså i oss genom den helige ande, och det är så som vi får del av gudomlig natur. Det tycker jag Bibeln säger ganska tydligt. Och observera också här i slutet på bibelordet att det är inte vi som äger detta. Vi äger inte ens oss själva, står det ju här. Ni tillhör inte er själva. Det är ju så här att Jesus gav sitt liv för oss, och i frälsningen så ger vi vårt liv åt honom. Och då tar han sin boning i oss. Jag ska ta en sista sak om den pånyttfödda människan, och vi ska läsa från Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-6. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Här står det att vi ska få söners rätt. Och det här är egentligen en missvisande översättning från grekiskan, som också Agne Nordlander har pekat på. Och därför så undervisar en del att vi minsann har rättigheter. Rättigheter, vi har rätt till hela arvet här och nu. Och så försöker man göra som den förlorade sonen gjorde, att man plockar ut hela arvet i förtid. Men det grekiska ordet här då, för söners rätt, det är hyotesia. Och det betyder att adopteras. Vi adopteras till att bli Guds barn. Och en dag när vi är fullvuxna och Jesus kommer tillbaka, det är då som vi ska få hela det himmelska arv som han har utlovat. Här och nu så har vi bara en försmak av det här arvet som är utlovat. Det här försmaken, det glimmar liksom till ibland i våra liv för att folk ska se att Guds rike finns på jorden bland oss människor. Och det som glimmar till då i våra liv, vi som är kristna, det är inte guldmynt. Det är inte det som ska locka folk, utan det är den helige ande i oss som glimmar till ibland. Och den helige ande, som det står i Bibeln, är ju ett sigill på, ett löfte om det som vi ska få sen. Så det här är vad jag tycker är en biblisk syn på den pånyttfödda människan. Och vi ska ta det i punkter som en sammanfattning här, nästa bild. Alltså, vi är bara människor och vi kommer aldrig att bli något annat. Vi är inte gudomliga på något sätt. Genom pånyttfödelsen så blir vi förklarade rättfärdiga och då kan vi få bli bärare av det gudomliga genom att den helige ande tar sin boning i oss. Men det betyder inte att vi ska söka oss inåt, in i oss själva för att söka Gud där så som mystikerna gör, utan det betyder att vi får ett liv som strömmar ut genom oss för att vi ska vara vittnen för världen. Och genom att vi adopteras till Guds barn så får vi också en ande som ropar Abba fader. Vi söker oss inte inåt som mystikerna gör. Vi sträcker våra händer och säger fader vår som är i himlen. Det är den kristna inställningen, tycker jag, till förhållandet mellan oss och Gud. Och så här ska jag säga, att så här vill jag leva mitt kristna liv. För jag tycker det här är bibliskt, jag tycker det är avspänt och jag tycker det är befriat ifrån både gärningslära och prestationer. Nu ska vi se på vem Jesus är. Det blir inte så jättelångt det här. Det som villoläror många gånger vill åstadkomma är att degradera Jesus från hans unika ställning som Gud. Man säger att han är en pånyttfödd människa. Man säger att han är en läromästare, en i högen jämte många andra läromästare som Buddha och Mohammed och så vidare. Man säger att Jesus bara är en gud bland många andra gudar och så vidare och så vidare. Och redan här så vill jag avslöja det största mysteriet av alla inom den kristna tron. Och det här har Gud dolt lite grann för att han vill att vi ska söka sanningen. Han vill inte att detta ska vara tillgängligt för vem som helst, utan han vill att detta ska vara tillgängligt för den som verkligen älskar sanningen. Och därför måste vi söka den. Och därför är detta något lite dolt. Och denna hemlighet då, detta mysterium i den kristna tron, det är att Jesus är Gud. Jesus, han är densamme som fadern. Och det här är också treenighetens mysterium som många brottas med och som kanske inte egentligen är så mystiskt, utan det handlar om tre olika sätt som Gud uppenbarar sig på. Och det här då att Jesus är Gud, det gör ju hans korsdöd till inte vilken död som helst. Det var ingen vanlig människa. Det var inte en vanlig människa som spikades upp på korset. Tänker in i det här att han, den enda guden i och utanför universum också, skulle jag vilja säga. Han som har skapat allt och alla. Han som äger allt och alla. Han klev ner till jorden i en mänsklig gestalt. Kan ni tänka er det? Och han kom bland oss för att ta vårat straff på sig. Det är kärlek över all annan kärlek. Och när Gud besökte oss på det sättet, tänk liksom Gud kommer ner och vandrar bland människorna, så anklagade vi honom för hädelse. Att han antydde ju faktiskt att det är jag. Men alla såg inte det här. Man sökte inte sanningen. Man anklagade, och jag ska säga, vi anklagade honom för hädelse. Vi piskade honom. Vi hånade honom. Och vi spikade upp honom på ett kors. Och detta är ju det oerhörda egentligen. När Gud kliver ner till oss människor så dödar vi honom. För att vi inte söker sanningen om vem Jesus är. Men sen är ju också det oerhörda att i all sin vishet så lät Gud den här korsdöden också bli till våran frälsning. Det är ju oerhört för alla de människor som tar emot det här. Jag blir så gripen av detta. För när jag tänker mig in i det här, hur Gud kommer ner till oss och besöker oss och vi spikar upp honom på ett kors. Jag tycker det är så oerhört förskräckligt egentligen. Och det är på många gånger så är det på samma sätt idag. Vi ser inte vem Jesus faktiskt är. Så därför skulle jag vilja lyfta fram några bibelord som kan hjälpa oss att se att Gud i Bibeln, Gamla testamentets Gud, är densamme som Jesus. Även om nu Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt. Vi ska läsa i Apostlagärningarna 20:28 där det står att det var Guds blod som friköpte oss. Och i Svenska folkbibeln då så står det så här. Jag tror de andra citaten var från Svenska folkbibeln också. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er till ledare över. Till att vara herdar i Guds församling som han har friköpt med sitt eget blod. Som Gud har friköpt med sitt eget blod står det ju faktiskt här. I Bibel 2000 så ser man hur översättarna där genom att lägga till ett ord fördunklar det här. Och där står det att som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Det blir lite mer otydligt där. Men i den riktiga översättningen saknar det, eller den grekiska grundtexten saknar det här ordet son. Så det står att som Gud har friköpt åt sig med sitt blod. Och här tycker jag vi ser att Gud och Jesus är ett, är densamme. Vi ska ta nästa bibelord som visar att Jesus fanns och var ett med Gud före universum hade blivit till. Allt är skapat genom honom, står det i det här bibelordet. Kolosserbrevet 1, vers 15-16. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det osynliga och det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Jag ska inte säga så mycket om det här, men jag ska säga att den svenske kungen, han blev tillfrågad en gång om han trodde att Gud har skapat, om han tror att Gud har skapat världen, och snabbt som ögat så svarade kungen, ja, vem annars? Och jag tycker det var grymt bra sagt av en kung. Tänk vad de häpnade, de här journalisterna. Sedan redan i Sakarias bok i Gamla testamentet så ser vi att Jesus och Gud är densamma. Och vi ska läsa ifrån Sakaria 12:10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat, säger Gud redan i Gamla testamentet. Det här syns inte om man läser Bibel 2000. Den är lite lurig, den Bibeln, ska jag varna er för. Och den är medvetet lurig, är jag övertygad om också. Det är kanske styggt sagt. Men jag tror det är så här det ska översättas. Det står så i många andra biblar. Det står så i King James Version. Det står så i nya engelska bibelöversättningar också. Då ska de se upp till mig som de har genomborrat. Och det här viskar ju till oss, vi som söker sanningen om Jesus. Att det var Gud själv som klev ner och lät sig spikas upp på ett kors. Och tänk vad det här egentligen talar om. Det här talar om den sista tidens stora andeutgjutelse som inte ska komma över hela världen men som ska komma över Israel. Det är den stora väckelse som Joel kapitel 2 pratar om. Det är den stora väckelse som vi ser här. Tänk vad starkt när judarna gemensamt förstår vem det var de spikade upp. Sist ska vi se på två bibelord som visar vem det var som gick med judarna i öknen i 40 år. Och vi ska läsa ur andra Moseboken, kapitel 33, vers 12-14. Och där står det, Mose sa till Herren, Se, du säger till mig, för detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Herren sa, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Och vi ska jämföra det här bibelstället med vad Paulus säger i första Korintherbrevet kapitel 10, vers 1. Där ser vi nämligen att det var Jesus som gick med Mose. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Herren Gud i Gamla testamentet är alltså densamma som Nya testamentets Jesus. När man har kommit till den insikten så hanterar man inte Jesus hur som helst. Om vi nu ska summera det här som jag har sagt om Jesus då, så skulle jag vilja säga så här att Jesus Kristus är Gud. Han är Herren. Han är densamme som skaparen. Det var Gud som vi människor korsfäste tack vare vår ovilja att söka sanningen om honom. Jesus är den Gud som vandrade med judarna i öknen. Och Jesus är inte en på nytt född människa eller en gudomlig varelse. Han är inte bara en läromästare eller enbart en profet. Han är Gud med stort G. Kommen som människa, visserligen kan vi säga. Det är ett av de sätt Gud uppenbarar sig bland oss. Så ta det här till er. Ska jag säga, det här kan vara ett skydd och ett värn mot många villfarelser som kommer idag. För det är på de här punkterna som Satan skjuter in sig. Och med den här synen på Jesus så blir Jesus inte enbart en kompis. Man uttrycker sig ibland lite slarvigt kan jag tycka om Jesus. Vi får visserligen kalla honom vän. Han kallar ju oss vän, men han är också våran Gud. Och om han nu är det, han är den samma som hela Bibelns Gud, ja då ska vi också visa honom all respekt. Och låt oss inte korsfästa honom igen, skulle jag vilja avsluta med att säga. Tack ska ni ha.